Jag har ju aldrig känt att så här, saker och ting kommer hända av sig själv.
Nej.
Utan jag har ju förstått att vill jag uppnå någonting, hur långt jag än vill gå i livet, så måste det vara jag som är den motorn.
Mm.
Vad är det som gör att man känner att män, som är äldre än mig, fysiskt större och starkare än mig, vad är det som gör att de känner sig rädda för mig?
Mm.
Det är ju för att de inte får en bekräftelse av mig som de är vana att få.
Mm.
Därför att jag vågar utmana dem, jag vågar ifrågasätta.
Mm.
Jag ser igenom om de faktiskt inte gör sitt jobb. Och jag poängterar det.
Mm.
Och det är ju inte alls trevligt.
Ja, det här är faktiskt något som Nicky en gång fick som feedback från en chef. Att folk var rädda för henne och att hon var tvungen att tona ner sig själv. Det är något hon inte velat göra. För hon har insett att hennes personlighet är en av hennes superstyrkor. Många av oss känner igen henne från Idoljuryn. Men nu är hon också aktuell med sin bok I Can Make You a Star. Som faktiskt inte handlar om hur du blir en popstjärna. Utan hur du kan vässa ditt starkaste vapen. Nämligen din personlighet. Innan vi drar igång vill jag fortsatt tacka min sponsor Excitec som genom att stötta mig gör det möjligt för mig att producera den här podden. Och vill du också göra det kan du som vanligt sätta det betyg som du tycker att podden förtjänar om du lyssnar via podcasterappen i en iPhone. Men nu kära vänner, precis som vanligt, dra upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För nu ska Nicky Amini prata mer om hur du kan bli stjärnan i ditt eget liv.
Uppvärmd. Vi har fixat med utrustningen här lite grann.
Precis.
Jag har berättat att jag måste nog uppdatera min utrustning snart. För den börjar trilla isär.
Jag utmanar utrustningen kan
ja,
man säga.
Ja, du gör det. Du kan ju det här. Men den har hållit i 2 år.
Så det är bra.
Nu börjar det bli dags att uppdatera.
Ja.
Men corona gör ju att man inte är lika mobil längre.
Nej, jag fattar.
Får beställa något på nätet. Men
yes.
Du är varmt välkommen hit, Nicky Amini.
Tackar, tackar. Kul att vara här. Tack för inbjudan.
Ja, det är faktiskt jättespännande att ha dig här. Jag har tänkt på dig så himla länge. Och sen så är det ju svårt. Hur får man kontakt med människor?
Ja.
Och liksom, hur får man in sådana som dig på att säga? Men nu är du äntligen här.
Ja, men jättekul. Jag blev väldigt glad för förfrågan. Och det är kul att vara här.
Ja, och du har ju precis släppt en bok.
Ja.
I Can Make You a Star.
Ja, och det var väl också delvis jag kände att det passade ju också för den här podden.
Ja, precis.
För jag brukar generellt tänka så när jag ska tacka ja eller nej till förfrågningar. Vad jag kan bidra med och vad jag kan få ut av. Och jag känner att min bok som jag precis gett ut, I Can Make You a Star, passar också det ämne som du tar upp med din podd.
Mm. Ja, den passar väldigt bra. Jag har ju läst boken nu och tycker att den är superbra.
Ja, vad kul. Ja. Tack.
Så att den är väldigt bra skriven och väldigt konkret. Och så man får verkligen ut någonting när man läser den.
Ja.
Och så är det ju så här, skriv ner lite saker så att det blir att man måste göra någonting aktivt. Vilket jag tycker är väldigt bra faktiskt.
Ja, vad roligt. Kul att höra. Men det var också liksom tanken. Delvis, alltså, sen jag klev in i rampljuset så har jag fått kontinuerligt förfrågningar och tankar kring så här, men vad har du gjort tidigare och vad pluggade du och hur kom du in i musikbranschen och hur är det att vara i det offentliga och var får du ditt självförtroende ifrån och så vidare. Så med den här boken så vill jag ju också besvara de frågorna.
Mm.
Så det är ju en röd tråd genom boken, min karriär och mina livserfarenheter. Men framförallt så vill jag också som sagt skriva en bok som också kan hjälpa dig som läser boken.
Mm.
Jag vill dela med mig av tips och råd och övningar som jag har tagit nytta av.
Mm.
Och som har hjälpt mig i min karriär och liksom dela med mig.
Vi måste ju prata lite om din karriär och så måste vi ändå presentera dig. För jag tänker att, ja, man tänker så här, alla vet vem du är. Men det kanske...
Det är inte säkert.
Det är inte säkert att alla vet det.
Nej.
Nicki Aminé, du sitter ju i Idol-juryn nu. Och ja. Har gjort sen... När var det du kom in där?
Första säsongen var 2016. Så 20... nu i år gjorde jag min femte säsong.
Ja, det är ju superhäftigt. Men du har ju en karriär inom PR från början.
Ja.
Eller hur? Du pluggade på Bergs.
PR och marknadsföring.
Ja.
Precis, jag pluggade marknadskommunikation
ja.
På Berg School of Communication. Och efter det så gav jag mig in i musikbranschen. Mm. Och jag har också jobbat i modebranschen.
Du var på Gant, va?
Gant och ESI.
Och sen så drog du till USA.
Ja, för jag ville ju tillbaks till nöjesbranschen.
Mm.
Och då kände jag att jag måste ju till liksom kärnan.
Mm.
Av nöjesvärlden. Och den är ju i Hollywood. Mm. Så jag letade upp någon utbildning. För i USA måste du ju antingen ha arbetsvisum. Eller studievisum. För att kunna ta dig dit. Mm. Och jag ville också. Fördjupa min kunskap.
Mm.
Så jag hittade en passande utbildning. För mig. Som var Music Business Management. Mitt i Hollywood.
Mm.
Jag flyttade dit och bodde där ett år och så hade jag också då en trainee på Universal Music i Los Angeles.
Och sen fick du ett PR-jobb på Universal i Sverige, eller hur visst var det så?
Precis.
Och då kom du tillbaka?
Ja, och innan dess har jag också varit på Warner Music. Men mitt mål var att börja jobba på Universal Music, för det är det största bolaget i världen.
Varför var det målet då? Det var bara för att det är coolt eller för att det ger mest eller?
Ja, men jag tyckte också att de hade de häftigaste artisterna.
Ja. Vad gör en häftig artist?
Ja, men en häftig artist är ju en sån som Rihanna eller Justin Bieber och så vidare. Men alltså, numera är det ju ganska bra utbrett mellan bolagen. Men Universal Music var en dröm för mig som gick i uppfyllelse. Men det har varit kul.
Det har varit en häftig resa. Vad gör man om man jobbar med PR med artister? Kan du inte, för du har jobbat med artisterna, eller hur? Och liksom...
Precis, jag har jobbat med artisternas då artistprojekt som är skivbolaget. Det finns ju många olika delar av arbetsformer eller så kring en artist.
Mm.
Det är ju allt ifrån management till skivbolag till bokningsbolag. Och sen så finns det en massa därutöver.
Mm.
Men jag har alltså då jobbat på skivbolagen. Och när jag jobbade i Sverige, då var jag ansvarig för artistprojektet i Sverige. För den svenska marknaden.
Mm.
Då handlade det allt ifrån att när, säg, Justin Bieber skulle släppa en singel. Så var jag ansvarig för att ta fram lanseringsplanen för den singeln. Och att då se till att också planen genomförs med goda resultat helst på den svenska marknaden. Och skulle då Justin ut på en världsturné och ett stopp var i Sverige. Så såg jag till att jag kunde få ut kanske någon intervju i alla fall. Eller meet and greet eller så. Och sen så har jag också jobbat med nya oetablerade artister. Och då är ju arbetsprocessen en annan än vad det är med liksom en stor etablerad världsartist.
Mm.
Så då handlar det mer om att starta upp och etablera artisten på den svenska marknaden. Sverige har också under många år varit en marknad som man i musikvärlden tittar på för att liksom också se hur en låt funkar. Om en artist börjar få fäste i Sverige så är det oftast gott tecken att det också kan funka övriga europeiska länder.
Är vi mer kräsna eller? vad är grejen?
Nej, men det har varit en tastemaker. Ja. Så framgångssager från Sverige kan stärka också incitament mot andra marknader. Men nu är det ju mer också en global marknad än vad det var när jag var på skivbolagen.
Mm.
Just också för att streamingbranschen och världen har förändrat hela den spelplanen.
Mm.
Spotify etablerade väl sig, eller om man nu ska säga det. Men 2008, så efter det så har det ju successivt också gränserna mellan länderna har suddats ut när det kommer till en framgång för en låt eller en artist.
Det känns ju som att du verkligen har hittat det som du brinner för.
Ja, som sagt, jag jobbade under många år ett decennium på skivbolag. Och efter det så har jag ju gett mig vidare in i nöjesvärlden och mediebranschen.
Mm.
Delvis som min roll i Idoljuryn, men också att jag poddar och är radioprofil numera också. Så att, jag har ju breddat mig.
Mm.
Och kanske mer jobba med mitt egna varumärke nu än vad jag gjorde tidigare och jobbade med andra varumärken.
Mm. Hur tänker du kring ditt eget varumärke? Hur bygger du det?
Ja, jag känner väl att för mig idag är det viktigt att jag känner en utveckling.
Mm.
Och att jag på ett personligt plan får ut någonting av de uppdrag jag tar mig an.
Mm.
För jag har alltid varit en person som har hög arbetsmoral. Och jag vill göra bra ifrån mig. Jag öser in liksom tid och energi och hårt jobb helt enkelt.
Mm.
Men det är också för att jag blir väldigt passionerad. Jag gör sällan saker som jag egentligen inte tycker det är så roligt eller som jag inte känner att jag faktiskt har något att bidra med.
Nej.
Eller för.
Har du känt att du har behövt jobba, alltså har du haft höga krav på dig själv?
Mycket. Ja, men det har jag haft. Och det har jag haft från början av mina föräldrar också. Men jag tror också, alltså när jag var yngre så är det klart att det stundvis har känts tufft och påfrestande.
Mm.
Men med åren så har jag ju också insett att det har ju faktiskt också varit en drivkraft för mig.
Mm.
Det är ju något som än idag gör att jag stannar ju aldrig upp.
Nej.
Jag tar aldrig något för givet. Jag känner aldrig att så här, ja, men nu kan det aldrig bli bättre. Utan nej. Jag känner ju bara hela tiden att jag kommer en bit på vägen. Och jag utvecklas under resan. Mitt liksom sikte och mina mål och drömmar förändras också. Det kan ju hända att jag har satt upp ett mål för mig själv. Men på vägen dit är det något annat som fångar min uppmärksamhet.
Mm.
Och så kan det ju vara. Och det är det jag tycker är roligt. Och då känns det liksom levande. Och som sagt att jag känner att jag får någonting värdefullt utav det jag också faktiskt spenderar väldigt stor tid av mitt liv på.
Sätter du så här långa liksom femårsplaner eller hur gör du? För det där, den frågan har ju jag ställt till många. Och min känsla är ju att om man sätter för långa planer, då begränsar man ju sig själv på vägen, som du säger. Det kan ju hända något längs vägen.
Ja, men jag tror hela syftet med att ha en plan, eller att ha mål, det är att du också ska sätta igång.
Mm.
Du ska ha något som du har ditt sikte på, så att det hjälper dig, att det motiverar dig.
Mm.
Sen hur det utvecklas under vägens gång, och jag tror heller inte huvudsyftet med att ha en femårsplan eller plan generellt är att du måste uppfylla den till punkt och pricka, utan det är som sagt att det ska vara en morot och en drivkraft för dig. Det hjälper ju, än att man bara liksom springer helt förvirrat och blind.
Men hur har du själv satt mål då? För att du skriver om det här i din bok, att sätta mål. Hur skulle du göra själv? Har du något mål nu och hur jobbar du mot det? För att göra det konkret kanske?
Ja, men nu är ju mitt mål. Jag är väldigt glad och stolt över min bok som jag har skapat. Mm. Och det blir ju liksom nästa kapitel för mig.
Mm.
Om man nu ska vara så cheesy.
Ja. Det är lite som att förlösa när man, alltså, när man släpper en bok. Vad är det, 2 dagar sedan idag va? 24 släpptes den.
Ja, precis. Ja. 24 november gavs boken ut och jag har ju skapat den här boken under det här året, alltså 2020.
Mm.
Jag har ju länge sett att så här, ja, men alla andra ger ut en bok. Varför? Jag vill också ge ut en bok, hur gör man det? Och sen när möjligheten dök upp, då tog jag tillvara på den. Och jag presenterade min bokidé för mitt förlag och de älskar den. Och sen så har jag nu slutprodukten i min hand. Och det är ju nu jobbet med min bok börjar. Jag vill ju jobba med det här långsiktigt.
Mm.
Jag har alltid jobbat med människor.
Mm.
Jag har alltid jobbat med varumärken. Oavsett om det liksom har varit en produkt eller om det har varit ett personligt varumärke. Och även som min roll i Idoljuryn. Jag har ju under mina 5 säsonger träffat tusentals människor.
Mm.
Runt om i Sverige från liksom 16 år och uppåt.
Mm.
Så det är ju det jag brinner för.
Mm.
Det är det jag tycker är roligt. Mm. Att coacha och se utvecklingen hos andra.
Mm. Okej, men liksom vad är målet då med boken? Alltså när du säger att du har skrivit den och då jobbar du mot ett mål med...
Ja, men den... så, just det. Så den nya inriktningen för mig med den här boken är att jag börjar föreläsa framöver. Så
då kan man anlita dig som coach alltså?
Det kan man minsann. Och det känns jätteroligt. Ja. Ja.
Vad är det som liksom får dig att vilja utveckla andra? Vad är det du tycker är så kul med det?
Men för jag tycker att det finns så mycket potential hos varje individ. Och det är förvånansvärt många som underskattar sig själva. Mm. Det har funnits stunder där jag också har underskattat mig själv. Mm. Men jag tycker det är synd och jag tycker att det är fel.
Mm. Mm. Du skriver ju i inledningen i din bok att något i stil, men nu kan inte jag citera dig exakt, så bra minne har jag inte, men du skriver att vi lever i en värld där liksom alla möjligheter finns och att det är upp till dig liksom om du vill sitta och vänta eller om du ska klandra andra, någonting sånt där skriver du. Ja. Jag kan det inte ordagrant. Vill du utveckla det?
Ja, men jag upplever ibland, och det har jag liksom sett under min karriär på arbetsplatser, jag har sett det i min bekantskap och jag har då också sett det som sagt under mina säsonger som idoljurymedlem när jag har träffat oerhört mycket människor, olika människor runt om i Sverige. Och det är det här att man inte riktigt tror på sig själv.
Nej, för det skriver du också. Att man, även om man är där för att leva ut sin dröm liksom, så saknar man ändå förmågan på något sätt att stå upp för sig själv.
Ja, och ta det hela vägen. Ja. Och det är väl det jag menar. Att, så här, jag har ofta observerat att kanske någon kollega är väldigt duktig på att tycka synd om sig själv. Mm. Och nästan att det blir någon form av bitterhet eller avundsjuka som växer fram. Mm. För att man upplever att andra liksom springer förbi en. Mm. Och får möjligheter och chanser som man själv hade hoppats på att man kunde få.
Mm.
Och alltså, jag har ju aldrig känt att så här, saker och ting kommer hända av sig själv.
Nej.
Utan jag har ju förstått att vill jag uppnå någonting, hur långt jag än vill gå i livet, så måste det vara jag som är den motorn.
Mm.
Det är jag som måste ta tillvara på möjligheterna.
Mm.
Det är jag som måste skapa och liksom förvalta mina chanser i livet.
Mm.
Och så här, jag tycker att det perspektivet är viktigt att ha snarare än att man ska känna att så här, inte ska väl jag, eller jag vill inte trampa någon på tårna, eller man ska inte ha vassa armbågar och ja, men nu var det kanske hennes tur, nästa gång kanske blir min tur och lite så. Ödmjukhet är viktigt, men det ska ju inte bli på bekostnad av dig själv.
Nej. För när du säger det där att man har svårt att unna andra framgång eller att man blir lite så här missunnsam för att det händer något som man ville skulle hända en själv. Alltså, jag tror vi alla har känt så någon gång. Vad tror du att det beror på?
Antingen, jag har också känt sådana känslor. Antingen för att man kanske just då i det skedet i sitt liv känner att man inte riktigt kommer framåt.
Mm.
Man kanske upplever att man står och stampar och man har inte haft någon förändring på ett personligt plan. Mm. Och man känner att man inte utvecklas. Eller så kanske det bara är så att man har kommit in i en sån här negativ spiral.
Mm.
Men jag tror därför också att det är viktigt att man faktiskt vågar göra en självrannsakan.
Mm.
Att man vågar vara ärlig med sig själv också när man får såna tankar och såna känslor.
Mm.
Så här, vad är orsaken till det? För det är ju väldigt sällan den andra personen det beror på.
Nej.
Det är ju någonting i dig själv som gör att du upplever de känslorna.
Mm.
Och det kan ju du kontrollera.
Mm.
Det kan ju du göra någonting åt. Det andra kan ju inte du liksom påverka.
Mm.
Och då tycker jag det är bättre och roligare och mer givande för dig själv också att lägga din fokus där.
Mm. Så nu har du sett massor med idoler som kommer och söker i 4 års tid.
Mm.
4 år, det är 2016-2020, det är 4 år.
Ja, men det är 5 säsonger.
Fem säsonger. Ja. Det här med tv, jag kan inte det. Men jag tänker i år, så 4 år, 5 säsonger.
Mm. Mm.
Och så har du sett den här, och fått den här frustrationen av att man kanske inte står upp för sig själv. Ja. Man är där och vill förverkliga sin dröm. Och så skriver du en bok.
Mm.
För jag förstår det som att det är därför du har skrivit den.
Ja, delvis som sagt. Men det har ju funnits med mig under min uppväxt och min karriär även innan Idol.
Mm.
Att jag just har känt att så här, oavsett om det är artister eller om det är, har varit kollegor och så vidare, så upplever jag att det alltid är mer benäget att man underskattar sig själv än att man faktiskt ser sin fulla potential och vågar tro på den.
Mm.
Det är också lite läskigt.
Mm.
För då måste man ju våga. ta plats och våga ta för sig. Och liksom våga öppna dörrar. Och det kan vara obehagligt. Men alltså mod och att tro på sig själv. Det är ju något som också är återkommande i min bok. Och jag menar ju på att det är bara saker som du vinner på. Och som kommer få dig att må bra.
Ja, för då avslutar ju boken med det. Att det handlar mycket om mod och att våga. Liksom att det är det som är genomgående tema. Och att ta plats. Och det är ju någonting som vi uppmuntrar kvinnor att göra väldigt ofta. Att man måste ta mer plats. Hur har du gjort det?
Ja, jag har ju inte riktigt haft något alternativ, har jag fått säga.
Vissa har ju inte det.
Nej, men jag tror också med min bakgrund och min uppväxt i Sverige har alltid gjort att jag kanske också har känt mig annorlunda. Jag har också alltid varit den i gruppen, oavsett om det har varit skolklassen eller arbetsklassen eller kompisgänget. Så har jag varit den som har varit minoritet. Så jag har också alltid behövt besvara frågor och liksom, jag har inte riktigt kunnat gömma mig i ett hörn. Jag har blivit sedd för att jag också har varit annorlunda.
Ja, för visst, så du är från Akalla och så pluggade du där först och sen började du skolan i innerstan, eller hur?
Precis.
Så när du var med dina kompisar i Akalla så var du för svensk.
Ja.
Och tvärtom inne i stan.
Mm. Ja, precis. Eller det var mer, för jag gick högstadiet på en skola i innerstan på Kungsholmen och sen när jag skulle börja gymnasiet så gick jag på Tensta gymnasiet.
Ja, det var tvärtom.
Ja, precis. Och då var det väl lite sådana iakttagelser och kommentarer och frågor och så vidare åt båda hållen. Och jag har väl alltid känt att så här, mitt påbrå, det är en del av mig, absolut. Men det är ju inte hela jag. Nej. Och vad spelar det för roll vart jag är född? Eller liksom varför jag har mörkt hår?
Nej.
För jag är ju så mycket mer. Jag är ju en person. Jag är en individ med massa egenskaper. Som vi alla är. Och jag tycker att det är bättre att fokusera på saker som för oss samman än att fokusera på saker som liksom påvisar skillnader.
För du fick alltid argumentera för det där.
Ja, och så här, det kan jag tycka att så här, jag är bjuden på en middag. Så jag är född i Iran och jag kom till Sverige när jag var 1,5 år med min familj. Men Sverige är ju mitt hemland. Jag kan liksom inte förklara hela liksom Irans historia och den persiska kulturen och så vidare. Och vara en representant för det på en middag.
Nej.
Det är liksom inte. Och jag förstår att när man får sådana frågor så får man ju det av välvilja. Det är ju inte illvilja liksom. Men jag tycker som sagt att det är ju mycket roligare och trevligare att prata om saker som mer fokuserar på oss som individer. Än att liksom fokusera på något som så tydligt gör att man också betonar något som skiljer oss åt.
Och hur gör man det då? För det här skriver du ju också om, alltså att få till mångfald på riktigt.
Ja.
För här pratar vi ju mycket om så här jämställdhet och jämlikhet mellan kön, men mångfaldsfrågan är ju mycket större än så. Hur tänker du där?
Ja, precis. Jämställdhetsfrågan är en sak. Mångfald är ju en annan. Och jag kan väl också känna att så här, som kvinna har jag blivit bemött på ett sätt just för att jag också har en stor och stark personlighet. Jag tar för mig, jag säger vad jag tycker och tänker. Jag fjäskar inte.
Nej.
Och jag tycker att så här, man ska stå för den man är och det man säger och tycker. Och det är inte så kvinnligt. Enligt de traditionella ramarna och synsätt man har för en kvinna. Jag tror att den yngre generationen tänjer på de gränserna och de ramarna. River ner dem till och med, förhoppningsvis.
Det kan jag alltid hoppas, ja.
Ja, men jag har ju blivit bemött med att så här, du är kaxig, du är hård, du är för tuff. Och så vidare. Jag är övertygad om att om jag hade varit man med exakt samma egenskaper och exakt samma framtoning hade jag aldrig fått höra det. Jag har inte upplevt att en man med liknande framtoning har blivit beskriven med sådana liksom negativa ord. Utan då är det mer positiva egenskaper lyfts det fram som. Så det är ju något som jag har jobbat med. Och det är klart att jag också har kunnat behärska och analysera och förhålla mig till på ett bättre sätt allt eftersom att jag också blir äldre. Men sen då på det också så är jag ju minoritet i form av mitt ursprung och påbrå. Och just det här med mångfald, det är ju ett väldigt trendigt ämne idag. Och det är ju många som vill påvisa att man tänker på det och respekterar det på ytan. Börjar man skrapa lite på ytan så håller det inte så djupt.
Nej.
Och det tycker jag att så här, varför känner du att det är viktigt med dessa frågor? Alltså var ärlig med dig själv, även där som sagt. Och då våga stå upp för det även när det blir obekvämt för dig. För det har jag sett väldigt ofta. Att man vill gärna vädra sina goda värderingar i sociala medier och andra kontext där man kan vinna på det. Men så fort det kommer i närheten av att beröra din sfär och dina bekvämligheter, då är man väldigt benägen till att börja se mellan fingrarna.
Och skydda de bekvämligheterna.
Ja, och då kommer man med bortförklaringar till varför det kanske inte riktigt är
riktigt lika viktigt. För nu är vi ju inne på det här med privilegium och att vara privilegierad. För sådana har vi ju alla.
Ja.
Varför tror du att det är så svårt att släppa privilegium?
Ja, varför det är svårt att släppa.
Varför vill man inte det?
Nej, men alltså det är ju bekvämt.
Ja.
Det är behagligt. Det andra är ju raka motsatsen. Och det är ju saker som man ofta undviker. Även jag har massa privilegier av att bo i ett land som Sverige. Det är ett fantastiskt land med oerhört många möjligheter. Och alla förutsättningar finns. Och liksom det finns en väldigt hög levnadsstandard. Och man kan ju bli bortskämd i det. Och inte vilja tumma på det för någon annans skull. Men jag har väl också haft andra förutsättningar från start. Liksom. Och framförallt så har jag väl också fått stå upp för den jag är, som sagt, sen jag var liten.
Så du fick liksom den övningen från att du var liten och försvara vem du är. Du tuffade till dig redan då, antagligen.
Ja, med ett konstigt förnamn. Negar är mitt förnamn. Och det är klart att så här, ditt namn är en stor del av din identitet. Att växa upp med att konstant bli bemött med tystnad eller någon som tar friheten att så här, bara liksom valfri uttal av ditt namn istället för att fråga. Det är en jättebra grej. Att känner du dig osäker så fråga väldigt ödmjukt och säg förlåt, men jag vet inte riktigt hur jag ska uttala det. Det hade jag i alla fall uppskattat. Men det är en del av min uppväxt och det är klart att det har format den jag är idag.
Ja, det är klart att det gör det. Om man alltid behöver försvara vem man är.
Ja, och som liten så är det klart att man tycker att sånt är jobbigt också. Man vill ju liksom inte vara den som måste stå och förklara sig inför en hel klass.
Nej.
Man vill ju inte behöva känna sig annorlunda.
Nej.
Man vill ju liksom vara en av alla sina kompisar.
Du får dricka kaffe.
Ja.
Här får man dricka kaffe, vatten och så här. Men det känns ändå inte som att du har det här jättestora behovet av att vilja passa in. Eller har jag fel då?
Vilja passa in? Jag har ju inte haft det alternativet. För att jag har ju alltid känt mig annorlunda just för att min omgivning har poängterat att jag är annorlunda.
Så du hade inget val.
Av olika anledningar. Det är ju också en sak som liksom delvis är mognad. Men också att så här, jag har ju blivit tryggare i mig själv med åren. När jag var 25 så var jag ju en vilsen själ. När jag var 16 var jag ännu mer vilsen. Och när jag var barn var jag ett barn. Liksom. Nu idag, 36 år gammal, så känner jag mig väldigt trygg med den jag är. Jag är stolt över den jag är och vad jag åstadkommit i livet. Och jag har liksom konstant alltid jobbat med mig själv, som sagt. Jag har varit tvungen att göra det just för att jag har den personlighet jag har och den framtoning jag har och ja, det påbrå jag har.
Hur hittar man sin egen personlighet då? För det vet jag att du skriver om. Alltså hur...
Ja, alltså det är ju väldigt individuellt. Varje person är unik. Och det är väl någonstans det som är grunden. Jag vill att man ska ta tillvara på det. Jag säger inte att det finns en mall. Eller att alla ska vara precis som alla andra.
Nej.
Men jag vill att man ska identifiera, vad är dina styrkor? Vad är det som gör att du är mycket bättre än någon annan på just de saker som är starka hos dig?
Mm.
Det är ju en anledning till varför vi alla är olika.
Mm.
Och det tycker jag att man ska förstärka.
Mm.
Och då utåt sett ha förståelse och respekt för. Mm. Så när jag säger att jag vill att man ska liksom jobba med sin personlighet och stärka sitt personliga varumärke, då menar jag att man liksom ska hitta grunden till vem man är och vad man vill åstadkomma i livet.
Mm.
För när du har liksom den tryggheten, och den kan ju fortsätta utvecklas över tid, givetvis. Mm. Vi alla utvecklas över tid. Och det är en del av processen. Men om man har en utgångspunkt så är man heller inte så påtagligt liksom, så påverkad.
Nej.
Av yttre faktorer som kan ifrågasätta dig.
Mm. Nej, det handlar ju om att vara trygg i sig själv.
Mm.
Och så här veta vem man är.
Ja.
Jag tror att det är många som slåss med det. Eller som kanske vet vem man är men ändå anpassar sig. Förstår du vad jag menar? För det vi pratade om tidigare, din personlighet, att du är rak och tydlig. Du fick höra av någon chef att man var rädd för dig, eller hur?
Ja.
Du blev inkallad på ett möte och...
Ja, det var en kort summering av den händelsen. Men, nej, men ja, precis. Vad är det som gör att man känner att män som är äldre än mig, fysiskt större och starkare än mig, vad är det som gör att de känner sig rädda för mig?
Mm.
Det är ju för att de inte får en bekräftelse av mig som de är vana att få.
Mm.
Därför att jag vågar utmana dem. Jag vågar ifrågasätta.
Mm.
Jag ser igenom om de faktiskt inte gör sitt jobb. Och jag poängterar det.
Mm.
Och det är ju inte alls trevligt.
Nej.
Det tycker man är jättejobbigt.
Ja.
Så det är klart jag förstår att de då säger att de är rädda för mig.
Mm.
Därför att jag ger dem inte den bekräftelse de är vana vid att få per automatik.
Nej. Tror att män behöver mer bekräftelse. Kvinnor längs karriären.
Jag säger inte att de behöver det, men jag tror att de har varit vana vid att få det.
Mm.
Men jag tror att läget har ändrats och det kommer fortsätta ändras.
Mm.
Just det här liksom, jämställdhetsfrågorna har ju blivit betydligt starkare. Och många bolag idag, i alla fall bra bolag som på något sätt hänger med i utvecklingen, är ju medvetna om dessa frågor och jobbar aktivt med dem. Både jämställdhet och mångfald. Diversity och inclusion.
Mm.
Det var ju inte riktigt så när jag jobbade på storbolag.
Nej.
Så mycket har ju hänt och det är jag ju glad för att den yngre generationen inte ska få uppleva sånt som jag fick uppleva. Bara baserat på att jag var en ung, hungrig tjej som ville visa framfötterna.
Mm. Men hur hanterade du det när din chef sa sådär till dig? För att det är så många kvinnor som får höra det här.
Mm.
Alltså jag har så många kvinnor som berättar det här och som mina liksom följare och lyssnare som berättar för mig att jag får höra att jag måste le mer, vara lite snällare, alltså tilta huvudet. Ja, men du vet, så det är ju sånt vi säger till kvinnor att göra. För att vi ska vara mjuka och fina och kanske inte ta för oss på det sättet.
Ja, men jag har ju också fått höra det av kvinnor.
Ja.
Så jag tycker också som kvinna ska man reflektera över det.
Mm.
Och fundera på, vad är det som gör att du tycker att en annan kvinna måste ha den här framtoningen? Är det för att du själv alltid har blivit intalad att du ska ha den? Eller är det att du upplever ett obehag när en kvinna bemöter dig på ett manligt sätt?
Mm.
Men oavsett vem det kommer ifrån så behöver du reflektera över, liksom, har du gjort någonting för att liksom förtjäna det här beteendet? Oftast är ju svaret att nej, så är inte fallet.
Mm.
Utan du kanske då är i en miljö som inte är hälsosam för din personliga utveckling.
Mm.
Det är inte alltid man kan påverka sånt.
Nej.
Men det du kan påverka är ju hur du vill tillåta det påverka dig.
Mm.
Och någonstans måste man ju också inse att här, du måste ju alltid se efter ditt bästa.
Mm.
Alla bolag kommer ju alltid se efter sina egna bästa. Och så här, de så anställda kommer inte alltid högst upp.
Tyvärr är det ju
på
inte
den
så
listan. Så man måste veta sitt egna värde. Man måste bejaka sin självrespekt.
Mm.
Och jag tycker även att man ska ta liksom mod till sig att våga säga ifrån när man också tycker att man blir felbehandlad.
Mm. Och det gör du. Du säger ifrån alltid, eller du?
Jag har ofta sagt ifrån.
Ja.
Och det är klart att så här, det kräver också väldigt mycket energi. Mm. Det kräver mod.
Mm.
Och det kan upplevas jobbigt. Därför att du kommer uppleva dig själv som problemet.
Mm.
Och det är ju egentligen det man vill åstadkomma också. När man är kanske hos en arbetsgivare som redan från början har börjat bemöta dig på det sättet.
Mm.
Och då menar jag på att så här, då måste man ju också inse så här, är det värt det? Eller ska jag börja rikta mitt fokus någon annanstans?
Mm.
Där du också kan liksom hamna rätt. Och där du verkligen kan liksom få lysa och liksom blomma ut.
Mm. Och blomma ut och vara sin personlighet. Och vi kommer tillbaka till det hela ja. Tiden. Därför att det känns som att det på något sätt är en grund i din bok. Att liksom man ska kunna vara sig själv.
Ja.
Och att man då ska hitta sätt att kunna vara det. Eller har jag fel?
Nej, så är det. Men jag tror att så här, det är ju en helhet. Och det är klart att så här, man måste ju också som individ kunna samverka.
Mm.
Och liksom leva i samhället.
Ja.
Och vi måste ju kunna jobba och liksom leva med varandra. Men
inte under corona.
Nej.
då kan vi bara sitta hemma.
Men jag tycker fortfarande att det finns utrymme för, det finns det minsann, att vara mer sig själv. Ja. Att stå upp för sig själv. Att ta plats och liksom visa vem du är, vad du åstadkommer, vilka resultat du skapar för din liksom arbetsplats eller liksom vilket sammanhang det ännu är, så menar jag på att man ska våga lyfta fram sig själv.
Mm. Du gick förbi det lite grann, så här, vad är man bra på och att hitta sina styrkor, eller hur?
Mm.
För det är en viktig grund i det.
Ja.
Hur gör man det då? Hur hittar man sina styrkor?
Jag tror att man innerst inne vet vad man är bra på. Mm. Jag tror att man, beroende på givetvis hur gammal man är, hur långt man har kommit i sin karriär eller om man precis är i början. Men oftast så har du en känsla för vad du själv tycker att du är bra på. Vad din magkänsla säger, vad du kanske också har fått för liksom, feedback av din omgivning tidigare.
Mm.
Och då handlar det ju om, tycker jag, att man liksom ska reflektera över det. Och vara liksom lyhörd, observera, analysera och vara liksom ärlig med dig själv. Mm. Alltså för du känner ju dig bäst själv, mer än någon annan. Eventuellt att din mamma känner dig väldigt bra, men...
Det beror på hur bra relation man har, kanske,
ja,
jag vet inte.
Ja, men så är det. Ja, precis. Så du känner ju dig bäst själv.
Ja.
Och då tycker jag att så här, det finns ingen annan som egentligen kan tala om sånt för dig. Och förhoppningsvis har man en bra kompass. Men är du helt ute och cykla så kommer du bli varse oavsett inom kort. Men...
Vissa har ju så himla konstig självbild också.
Ja, men jag tror att det är ytterst få som lever längst ut liksom.
Ja.
På de olika graderna. Men jag tycker att med lite sunt förnuft kommer man långt. Och självdistans är alltid bra att ha.
Mm. Men om vi pratar om svagheter då?
Mm.
För det är också viktigt då. Det är motsatsen till en styrka, tänker jag.
Ja, eller behöver det vara det? En svaghet kan ju också vara en styrka.
Mm.
Beror på hur du väljer att se på det.
Mm.
Och det är klart att vissa svagheter är svagheter. Men jag menar på att samma där, om du identifierar vad dina svagheter är, så kan du ju också bedöma hur pass liksom, stor påverkan de ska ha på dig.
Mm.
För bara det ibland att man blir medveten om en sak hjälper också dig att hantera det. Det hjälper dig att kunna jobba med det.
Mm.
Det hjälper dig att antingen liksom bara kunna eliminera och totalt undvika det.
Mm.
Men medvetenhet är viktigt.
Mm.
Oavsett sammanhang eller om det är styrka eller svaghet och så vidare.
Vad är dina svagheter då? Är det en jobbig fråga?
Nej, men jag är ju en personlighet som lever ut.
Mm.
Så då hamnar jag ju också i situationer där jag antingen det uppstår en konflikt eller det uppstår massa härliga framgångar.
Mm.
Så jag reflekterar ju. Jag reflekterar mycket, jag analyserar mycket. Men jag gör det med liksom en positiv syn. Därför att jag vill lära mig, jag vill utvecklas.
Mm.
Jag kan liksom bearbeta en händelse som jag har tyckt kanske var jobbig. Eller det blev fel, jag kanske inte fick det resultat jag hade hoppats på.
Mm.
För att jag ska lära mig. Alltså misstag är ju bra. Det är karaktärstärkande.
Mm.
Alla människor har gjort misstag. Alla människor, alla framgångsrika människor. Hur ofta hör man inte att de berättar om liksom alla motgångar de har haft.
Mm.
Tills dess att det vände.
Mm.
Det är ju liksom ingen framgång sker ju över en natt.
Mm.
Så för mig, jag ser det som en del av livet.
Mm. Vad har du själv haft för motgångar då?
Ja, men mina motgångar...
Eller misstag, ja. Eller vad man nu ska kalla det. För vi har ju pratat lite om dina motgångar, eller motstånd som du har haft.
Ja,
med
precis.
Med ursprung och sådär. Men har du någon sån här misstag som du kommer ihåg att du...
Nej, men jag tror att så här, just motgångar och misstag kommer i olika skepnader.
Ja.
Och för mig har det varit just att jag är kvinna med den personlighet jag har. Mm. Med det liksom den framtoning jag har.
Mm.
Det är den som jag konsekvent under liksom hela min yrkeskarriär. Och då även liksom med start från när jag var liten. Med att jag är minoritet.
Mm.
Det är det jag har fått jobba med. Det är det som har gjort att jag ibland har liksom fått en stängd dörr i mitt ansikte.
Mm.
Men det är också det som har gjort att andra dörrar har öppnats.
Mm.
Så visst, jag kan absolut sitta och se min personlighet som en svaghet.
Mm.
Men jag hade inte suttit här och blivit intervjuad av dig.
Mm.
Om jag inte hade haft den här personligheten. Jag hade aldrig hamnat i Idoljuryn.
Mm.
Jag hade aldrig av liksom alla 1000 anställda på ett liksom världens största skivbolag blivit uppmärksammad och fått frågan att komma över och jobba på huvudkontoret.
Nej. Det var i, vad var det i London?
Jag jobbade i Stockholm och fick förfrågan över att komma till huvudkontoret i London.
Ja.
Så det är ju också det jag har insett att så här, min personlighet är min styrka och det är min svaghet.
Mm.
Men det har ju gett mig så oerhört mycket positivt i livet. Mm. Andra kanske är mer så här, de vill ha tryggheten, det är bekvämt, man vill inte göra så mycket väsen för sig och så vidare. Och det är ju också helt okej. Okay. Som sagt, jag vill att man ska må bra i den man är. Och så här, hur man är, det är ju upp till var och en.
Mm. Men är du sårbar någon gång?
Jag är sårbar när det kommer till min familj och mina föräldrar och så.
Mm.
Men man får inte vara taskig mot mina föräldrar.
Då får man ett helvete, eller vad händer då?
Man får inte vara taskig mot personer som jag bryr mig om.
Mm.
Och jag ogillar orättvisor. Och det behöver heller inte beröra folk som... liksom jag känner eller är i min närhet. Om jag upplever orättvisa kan jag reagera starkt på det.
Mm.
Så min sårbarhet ligger väl i det att jag har ett väldigt starkt rättspatos.
Mm.
Och väldigt stark och stor integritet.
Mm. För jag tänker att det också är sjukt viktigt att kunna visa sårbarhet.
Men att vara sårbarhet eller att visa svaghet, det kan ju också komma på olika sätt.
Mm.
Och alltså, mitt sätt att visa sårbarhet eller att jag är människa och visa min svaghet, det är väl också att jag faktiskt står upp för mig själv.
Mm.
Jag låter mig inte bli trampad på eller liksom undanskuffad eller framförallt förminskad.
Mm.
Att jag där liksom vågar stå på mig själv är ju också ett sätt att göra mig själv sårbar.
Mm.
Därför det kommer ju väcka en reaktion.
Mm.
Det kan ju liksom antingen hjälpa mig eller förstöra för mig.
Mm.
Så det här med sårbarhet och visa att man är människa. Jag tycker att man visar att man är människa när man visar känslor.
Mm. Ja, det behöver inte vara att man gråter överlag. Det kan ju vara att man blir arg eller...
Ja, eller visa liksom, visa att man har känslor, visa att man har tankar och åsikter och liksom våga visa vem man är. Det gör ju dig sårbar.
Mm. För du har ju sagt att dina bästa chefer, var det 2 stycken, det är ju de som har visat personlighet. Eller hur?
Ja.
Eller du sagt du har skrivit i din bok. Mm. Jag bara citerar din bok hela tiden här. Så, jag har läst den.
Ja, men precis. Jag tycker att jag har haft ett antal olika chefer under min karriär så här långt. Uppdragsgivare och ledare i olika format, höll jag på att säga. Och några av dem som har fångat min uppmärksamhet och som jag blivit imponerad av och liksom haft som förebild stundvis. Det har varit personer som också har haft väldigt framträdande personligheter. Mm. Och personer som de har haft liksom substans.
Mm.
Att det har varit en helhet. Det har inte bara varit att de liksom är en chef. Nej. På ett bolag.
Hur visar de det då? Vad kan vi lära oss av dem?
Jag tror att det i grunden handlar väl också liksom vad man har för självkänsla och självförtroende. Och att man känner en trygghet i sin kunskap.
Mm.
Och att man har blivit sedd under sin karriär och fått bekräftelse. Och att man utvecklas. För att alltså, när du själv kan lysa så tillåter du ju oftast också andra att lysa.
Mm.
Så är det.
Mm.
Det är ju oftast när du själv känner dig missnöjd eller missförstådd eller liksom inte sedd.
Mm.
Som du också är mer benägen att inte låta andra träda fram.
Mm.
Och det är väl det att jag har känt att de här cheferna som också har lyft andra.
Mm.
Utan att liksom känna sig hotade på något sätt.
Mm.
Det är så här, givet att det har blivit personer som jag har... Ja, men liksom lagt på minnet.
Mm.
Och sett upp till och respekterat.
Mm. Tror du att det här kan gynna jämställdheten? Om kvinnor och män läser din bok?
Gynna jämställdheten? Ja, men alltså, skulle du göra det så skulle jag bli överlycklig. Mm. Men framförallt så vill jag att den ska stärka individen.
Mm.
För jag tror också att ju starkare alla individer är i sig själva...
Mm.
Desto mer respekt och hänsyn klarar man av att ha gentemot andra.
Mm. Och desto mindre låter man sig själv forma sina normer och strukturer, tänker jag.
Ja, det håller jag med om.
Så som det är idag. Alltså både män och kvinnor formas ju in i strukturer och normer för hur vi ska vara.
Mm. När jag växte upp så var det ju liksom betydligt mer instängt. Allt.
Inramat.
Ja. Mm. Så det är klart att det också då påverkar din självbild och självuppfattning och vad du känner att du kan åstadkomma i livet.
Mm. Och nu måste vi snart börja avrunda för jag har spelat in väldigt länge. Mm. Men det som jag vill prata med dig om, det är det här att göra entré.
Ja.
För att i Idol,
mm.
nu kommer det bli lite Idol här, men vi ska inte prata om Idol utan själva frågan.
Uh-huh.
Så kan du komma in någon som sjunger så här jättebra.
Mm.
Där skriver du också om. Mm. Att, men däremot så går de inte vidare för att de inte har det där. Och då tänker jag att det handlar ju det om mycket att hur man tar ett rum, eller hur?
Mm.
Hur tar man ett rum på rätt sätt? För det här pratar vi också mycket om här.
Mm. Jag tror att du måste till att börja med reflektera över liksom, vad är det för sammanhang?
Ja.
Vem är din publik?
Mm.
Och sen bestämma, vad är det du vill kommunicera till din publik?
Mm.
När du har det tydligt så borde du också komma av sig självt hur du liksom sen ska förmedla och kommunicera det.
Mm.
Men liksom, att bli artist handlar inte bara om att kunna sjunga.
Nej.
Det finns de största popartisterna idag- kan ens inte sjunga live.
Nej.
Men det går att trolla i studion.
Ja.
De har massa andra kvaliteter som väger tyngre.
Mm.
Och det är det jag menar. Även liksom för dig och ditt sammanhang. Mm. Lyft fram dina starkaste kvaliteter.
Mm.
Och tänk på så här, vem är din publik? Mm. Vad vill du att de ska komma ihåg? Du har ju heller inte så många sekunder på dig.
Nej. För jag tänker på att det är många kvinnor som upplever det här. Man kommer in i ett rum, man kanske har ett möte.
Mm.
Och då känner man så här att man inte är tagen på allvar. Mm. Det här lilla gummanfacket pratar vi om ganska ofta här.
Ja.
Som du kanske känner igen. Att jag tror att de flesta har blivit satta i lilla gummanfacket någon gång. Och då tänker jag att det kan hjälpa att kunna göra en entré.
Ja.
Jag vet inte.
Jag tycker heller inte att man ska göra för stor grej av det. Utan jag tycker att så här, om du har tryggheten i dig själv när du går in i det här mötet. Att du vet att så här, jag har kompetensen, jag har erfarenheten, jag vet vad jag pratar om. Och jag sitter här med all rätt. Då kommer du också utstråla den energin. Och sen om någon försöker förminska dig eller sätta dig på plats, låt dem. Notera det, men liksom häng inte upp dig på det och låt dig inte liksom slukas in i det.
Nej. Don't give a crap.
Nej, inte där och då. Du kan ju gå ut därifrån sen och bli förbannad eller liksom skrika ut den energin. Men det är klart att det kommer finnas människor. Och kom ihåg att det är ju en svaghet hos dem som då lyser igenom. Det är ju inte en svaghet hos dig, utan då har ju du snarare lyckats. Du har ju fått dem att känna en osäkerhet och därför försöker de kontrollera dig.
Så vi kommer tillbaka hela tiden till egentligen att så här, vara landad i sig själv.
Ja, det är väldigt viktigt. Alltså, som sagt, så här, det är ju utgångspunkten till allt.
Ja. Och det där är ju inte lätt, alltså. Det är ju jättesvårt.
Nej, och som sagt, jag sa det förut också. Det är inte så att jag alltid har suttit och tänkt och reflekterat på det här sättet.
Nej.
Utan det har ju varit något som kommit till mig successivt över åren. Och det kommer ju fortsätta utvecklas och förstärkas. Men jag tror att bara man liksom börjar tänka i de tankebanorna, bara man får de perspektiven och det liksom medvetandet, så kan det verkligen hjälpa en på vägen.
Ja, det är jätteinspirerande. Och det, för jag tror att det är jättemånga som kan lära sig av det, att så våga landa i sig själv och vara sig själv, som du gör. För att det är inte alla som gör det, tyvärr. Det är så många som anpassar sig.
Nej, och det är svårt, absolut. Det är en utmaning, men, och det krävs mod. Men det är det jag vill uppmana till. Att så här, försök, testa. Vad är det värsta som kan hända? Det är sällan någonting jättedramatiskt.
Är det någon gång du har känt så här, nej, nu orkar inte jag, nu anpassar jag mig? Har du känt det någon
gång? Ja, herregud, det är klart jag har gjort. Men jag har också, med åren som gått, också blivit bättre på att liksom, nej tack, det är inte för mig.
Nej.
Jag förstår ditt perspektiv, eller jag hör ditt perspektiv, men det funkar liksom inte för mig.
Nej.
Och liksom än idag, herregud, det finns folk i min omgivning som hela tiden droppar nedlåtande kommentarer eller liksom omedvetet och ibland medvetet försöker förminska mig. I vissa fall låter jag det passera. Jag hör det och jag noterar det, men jag låter det passera. Och i andra fall när jag tycker att det har gått för långt, då sätter jag ner foten.
Ja, för det är viktigt att man gör det, för att som du säger, när det kommer till att känna sig själv och allt det här, då handlar det jättemycket om medvetenhet. Men också det här att bli förminskad, den andra parten oftast är ju inte medveten om det.
Nej.
Eller det är i alla fall min inställning till människor, att så här, de flesta har ju inte ett ont uppsåt.
Nej, men jag kan också känna att så här, det är inte min uppgift att uppfostra alla människor. Så det är väl det jag menar, att så här, man får ju välja utifrån situation och sammanhang. Hur pass mycket av din energi, tid, det ska ta.
Ja, man kan ju ha teflonhud, men då får ju någon annan ta skiten sen, tänker jag. Alltså, så är det ju också. Så att,
ja, precis. Och det handlar väl också om i vilken utsträckning. Är det en liten bitsk kommentar, så kan du väl låta den flyga.
Ja.
Om den är återkommande och det börjar växa, då får man ju ta ställning till. Och också om det är en person som du måste fortsätta att ha att göra med.
Det
kan ju vara en person som aldrig mer kommer dyka upp i ditt liv.
Ja. Så om man har en chef till exempel, då ska man bara som är dum, då ska man kanske säga ifrån.
Det tycker jag framförallt. Osund arbetsmiljö är aldrig en bra arbetsmiljö.
Nej. För du hade ju en chef, nu spinner jag vidare här, vi ska snart avsluta, men du hade en chef tidigt i din karriär på Warner, eller hur?
Men då var jag för ung.
Ja, han var ganska nedlåtande mot dig. Hon, till och med. Nedlåtande, så flyttade man på dig för att du skulle slippa. Men vad var det hon gjorde då?
Nej, men hon, min bedömning i efterhand, efter att jag har bearbetat den upplevelsen. För jag har ju också haft väldigt härliga, bra, professionella kvinnliga chefer efter henne. Min reflektion var att hon fick aldrig den bekräftelsen hon behövde. Hon uppskattades aldrig för att hon liksom bara öste in all sin tid och energi och sitt liv i sitt arbete.
Mm.
Av sina manliga chefer. Och sen då när det kom in yngre förmågor, kvinnor, som kanske också fick uppmärksamhet för sina tankar och idéer och resultat och så. Att så här, hon kunde inte riktigt hantera det.
Mm.
Och hennes sätt då blev att ta ut det över oss.
Mm.
Över mig.
Mm. Och så flyttade man på dig.
Ja, men jag
menar... Den andra tjejen slutade, va? Och du var kvar.
Ja, precis. Och jag var ju ung.
Mm.
Alltså hade samma situation uppstått idag så hade jag ju sagt ifrån på ett annat sätt.
Mm.
Så det är ju det jag menar också. Mm. Att så här, utifrån sammanhang, situation och vad man själv känner att man har för förmåga måste man ju också ta ställning till när sånt här dyker upp.
Mm. Ja, vi börjar bli klara och avrunda här nu.
Mm-hmm.
Hur känns det? Känner du att vi har fått med allt som du vill prata om? Tycker du att vi har missat någonting i det här sammanhanget?
Nej, jag tycker att det har gått bra. Bra snack!
Har jag slussat dig igenom den här djungeln på ett bra sätt?
Det tycker jag.
Ja, vad bra. Då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Mm, tack, det är jag som ska tacka.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni känner att ni nu kan bli stjärnorna i era egna liv. Glöm inte att prenumerera på podden och sen så hörs vi ju på onsdag, precis som vanligt.